Ja, ikväll så tänkte jag skulle tala lite om det här med att ta ett steg till, att kliva ur båten. Och jag blir påmind här innan den här samlingen av Björn i våra team, att när jag hade min installationspredikan i Salem i Vargön där jag jobbar nu, så talade jag faktiskt över det här ämnet också. Och ni kommer få höra lite från Björn sen lite senare här om vad det har betytt för honom, just den här biten i det kristna livet. Vi ska läsa ifrån Matteus, det 14 kapitlet. Matteus 14 och 22. När Jesus går på vattnet är rubriken. Och jag läser ifrån Folkbibeln 2015. Det är bra, det som gillar den här. Det står så här i vers 22 framåt. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara iväg över till andra sidan sjön. Men han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet." Han sa: "Kom." Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, rädda mig!" Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: "Så lite tro du har. Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: "Du är verkligen Guds son." Ja, det här är väl en av de mer dramatiska berättelserna kanske med Jesus och lärjungarna. Jag pratade om förra samlingen att man ibland skulle man vilja varit med Jesus. Och det här är ju en sån tillfälle man i alla fall efteråt tänker att det skulle varit häftigt att vara med. Men jag vet inte om lärjungarna kände sig så verkligen den här situationen. Det var sent på kvällen eller på natten mer eller mindre, och de satt i båten. De hade blivit beordrade att de skulle ro. Det var mörkt, kallt säkert, det var blåsigt. Och som om inte det skulle räcka, sitta där mitt i natten och ro i mörkret, så får de se någon komma gående på vattnet där. Och man kan ju, jag tror att många av oss kan lätt identifiera sig med att man skulle bli lite rädd. De blir väldigt rädda. De skrek av rädsla här. Men Jesus säger till dem: "Var lugna, det är jag, var inte rädda." Och det är ju lite så Gud jobbar med oss. Han utsätter oss för situationer som vi inte klarar av. Och när vi är i de här lite tuffa situationerna, då säger han: "Var inte rädd, här är jag." Och så får vi ta Jesus i handen. Vi tar Gud i handen. Jag tror vi ska vara beredda på det. Det hör till livet med Gud att vi hela tiden, Guds sätt att jobba med oss, att få oss att utvecklas, det är genom att stretcha oss, att få oss att liksom komma i situationer när vi blir beroende av honom. Så om man inte vill vara med om det överhuvudtaget, då kan jag tyvärr säga till att det kommer inte bli så enkelt, för att det tillhör liksom livet med Gud. Jag tror att hela livet är ett sånt liv där vi utsätts för olika prövningar, svåra situationer, tester. Men Jesus och Gud vill alltid vara med oss. Och det är en väldigt viktig sanning i det här att vi alltid ska räkna med Gud. Han finns alltid där, han vill hjälpa oss, han vill rädda oss, han vill se till att det blir bra och att han blir förhärligad i alla situationer. Och här så är det ju intressant också med Petrus. Jag tycker han är en väldigt intressant person. Har ni tänkt på det evangelien att ofta när lärjungarna är i olika situationer så är det ofta Petrus som tar initiativ. Han är ofta snabb och ibland får han kredit för det. När han säger att Jesus är Messias då blir det bra. Sen bara några sekunder senare eller minuter eller vad det är så när Jesus säger att han ska gå och dö på korset så nej herre det ska inte hända dig. Och då säger Jesus gå bort ifrån mig Satan. Det var inte riktigt lika roligt kanske. Så han får både positivt och negativt av att han är så frimodig. Och det är lite samma här kan jag tycka. Jag tycker Jesus är lite tuff med Petrus här faktiskt. Men Jesus har ju alltid rätt. Så att. Men jag vet inte vilken frikyrkopastor idag som skulle få behålla jobbet om de sa till någon medlem så lite tro du har. Och skällde på medlemmarna. Det är inte så populärt. Varför tvivlar du? Har du hört någon säga så någon gång? Någon pastor? Nej. Men Jesus han säger det ibland till lärjungarna. Han är väldigt rak i sin kommunikation. Sådär. Och han tycker att en lektion bör räcka. Sen ska man kunna läxan. Liksom. Ja. Det är lite fascinerande med Jesus. När vi berättar om Jesus så tycker jag ibland kanske att vi har en tendens att försköna lite hans pedagogik så där att han ska vara så väldigt försiktig och snäll och inlindad. Men läser man texterna som det står eller försöker man sätta sig in i så är han ju faktiskt ganska rak. Rakare än vad många av vi svenskar är i alla fall. Det är inte mellanmjölkens land han är född i alla fall, det kan vi ju säga helt klart. Men tillbaka till berättelsen här, det här kommer ju så småningom. Men jag tycker det är häftigt med Petrus för han, man kan tänka vad man vill om att han är så frimodig. Han är ju, jag tror att man kallar det flegmatisk i sin personlighet. Han är ganska på så där och spontan och verkar ju varit en väldigt, ja men lite ganska glad och framåt person så. Och inte alls rädd för att ta initiativ. Men här ser man ju också hur det ofta belönas på något sätt att han är så frimodig. Och det är väl inte för inte kanske som han är ju en ledare och i den första församlingen så blev han den naturliga ledaren. Gud kallade honom in i den uppgiften. Kanske därför att han var så frimodig. Jag tänkte på det ibland att det kanske var en av de grejerna som gjorde att Petrus fick det här förtroendet. Givetvis för att han älskade Jesus mycket men också för att han var en person som vågade ta trosteg. Och jag tycker det här är väldigt modigt gjort som han säger här. Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Det är väl ganska frimodigt i alla fall va? Det var säkert höga vågor och jag kan tänka mig Thomas i alla fall. Jag kan tänka mig han satt nog där och tänkte, ja men aldrig att jag skulle kliva över den här båtredningen liksom. Han var nog glad att inte han hade sagt sådär. Ja, jag vet inte, men man kan ju tänka sig att flera av de andra tänkte så. Det var nog inte det första ordet de hade på sin tunga. Låt mig få komma till dig där ute på vågorna långt borta ifrån båten. Men Petrus, han är så sugen. Han har en stark tro. Han vill liksom komma nära Jesus, vara med Jesus. Så han ber om, han säger herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Och Jesus är väldigt snabb här verkar det som. Han säger bara kom. Det är så naturligt för Jesus. När någon vill ta ett trosteg, när någon vill göra någonting så finns Jesus där. Han vill backa upp. Och det står inte att Petrus fick ett kunskapens ord eller ett profetiskt tilltal om att han skulle säga det. Utan det verkar som att han bara längtade efter att komma nära Jesus, att göra det Jesus gjorde precis likadant. Och Jesus, men han säger ändå om det är du så befall mig att komma till dig. Så han vill ju på något sätt att Gud, att Jesus ska bjuda in honom i den här övernaturliga handlingen. Och det gör Jesus också. Kom. Och då lika naturligt som om att precis lika naturligt som jag står här och som att vi åt kvällsmat alldeles nyligen, så står det bara: Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Helt naturligt så där. Det tycker jag är lite fascinerande också. Bibeln är så avskalad ibland. Det här skulle ju kunna ägnas ett par meningar åt kanske egentligen, hur han liksom satte, ja, tänk dig själv, sätta foten över relingen där bara. Och liksom, ja, man måste ju liksom, när man lyfter andra med måste man ju liksom sätta all kraften där på vattnet då liksom. Och sen bara gå så här på vattnet till Jesus. Fascinerande. Det verkar som att det var väldigt naturligt att det skedde. Det är bara för honom, och det är väl det som är meningen här, att man ska förstå att han handlade i tro. För honom var det så naturligt att det här skulle fungera, och det gjorde det också. Och så är det när vi tar trosteg, då fungerar det. Och han går på vattnet fram till Jesus. Men så står det, men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Plötsligt börjar han titta på omständigheterna och fundera. Och då börjar han sjunka. Då var inte den här troshandlingen lika given längre. När han började se på omständigheterna istället för att lita på det ordet Jesus hade sagt. Den tro han hade naturligt. Och han börjar sjunka. Och här är det väldigt lätt för oss att känna igen oss. Hur vi är som människor, i alla fall jag. Att man lätt, man börjar i tro. Men sen så när man ser omständigheterna, när man börjar tänka med sitt intellekt. Börjar resonera, så funkar det inte riktigt lika bra. Och han börjar sjunka och ropar, Herre rädda mig. Och det är också, det är så enkelt på något sätt här. Och det är också en sån uppmuntran i det, att i det kristna livet när vi har svåra situationer så kan vi alltid ropa på Jesus. Och precis som han gör här så gör han med oss också. Genast räckte Jesus ut handen och så drog han upp honom så här. Jag tycker det är härligt. Genast räckte Jesus ut handen. Det var ju någonting som Jesus var väl ganska beredd på att det här skulle ske kanske. Jag vet inte. Samtidigt så säger han, varför tvivlade du? Så att han ville ju inte att det skulle ske. Men på något sätt så var det i alla fall självklart att hjälpen finns där hela tiden. När Petrus hade tagit sitt trosteg så fanns Gud där. Och backade upp honom till 100% hela vägen i bakgrunden. Och så fort som han behövde hjälpen så fick han hjälpen. Och ändå säger ju Jesus då, så lite tro du har. Och det kan man ju tolka som lite tufft kanske. Men jag tänker så här istället, att det här är ett uttryck för hur självklart Jesus ser det som. Att vi alltid kan lita på Gud. Vi behöver inte vara rädda. Det finns ingenting att vara rädd för. Och nu står jag och säger det, men jag är precis som dig. Jag har också rädsla. Jag är också feg ibland. Eller ofta kanske skulle jag säga. I olika situationer. Va? Vi är ju sådana. Men nu talar jag vad Jesus säger här. Det finns ingenting att vara rädd för. Det värsta som skulle kunna hända är att vi kanske skulle komma till himlen då. Ja, om vi skulle dö, va? Men det är väl inte så tokigt att hamna i himlen liksom. Och bland martyrerna där, det verkar vara det allra bästa stället liksom, om man får komma där. Ja, så att vi har ju ingenting att vara rädda för i himlen är det ännu mycket, 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 mycket bättre än vad vi har det här ikväll. Så att det är ju inget farligt egentligen om, och då har vi ju verkligen om man får om det kostar en livet att man handlar i tro eftersom Gud vill, det är väl det bästa sättet man kan dö på i så fall. Så att Så det, det är ju så. Det finns ju egentligen ingenting att vara rädd för. Och på något sätt så tror jag det handlar om för oss att landa i den insikten på djupet. Då blir vi riktigt farliga i den andliga världen. När vi börjar lita på Gud och förstå att det är bara att ta trosteg. 1, 2, 3, 4, 5. Och så tar vi större steg och intar större områden för Guds rike. Och på något sätt, den här predikan, om, alltså jag inser ju det när jag gör det här själv. Om man bara förstår det här och gör det här, så har man fattat väldigt, väldigt mycket i Guds rike. Och man kommer att komma väldigt långt om man bara handlar utifrån det här. Samtidigt så vet vi att det är en tuff utmaning. Och det är inte så enkelt. Men jag tror att det jag talar om ikväll, det här temat är väldigt viktigt. Och för oss svenskar tror jag det är extra viktigt. För vi är lite försiktiga av oss. Vi har inte så där jättelätt för att våga ta trosteg alla gånger. I alla fall inte jag. Och jag tror det gäller dig också. Vi behöver den här uppmuntran. Och vi behöver förstå också att det är så här självklart. Vi kan alltid lita på Gud i alla situationer. Och det är därför Jesus är så här skarp. För han blir lite frustrerad på lärjungarna. Vi vet att i flera tillfällen så kommer de i såna här lägen när han utmanar dem att göra saker. Vid brödundret till exempel så förstår de inte riktigt att de ska vara med. När de sitter i båten efteråt så har de inte fattat vad som hände. Utan de undrar, vad ska vi göra nu? Nu har vi inget bröd igen. Nej. Kommer ni ihåg vad som hände för några timmar sedan? Man kan förstå Jesus att han också är lite frustrerad, för de lär sig inte sin läxa. Och det är därför han blir lite frustrerad på dem i kärlek. Och då tänker man ju liksom, undrar han tänker om mig då? Ja, det vet jag inte. Men vi får försöka ta det från den positiva sidan här, att anledningen till att Jesus blir så här tydlig, det är för att det är så självklart för honom att det finns uppbackning 24/7 från Guds sida i våra liv. Och så står det här att han säger också, varför tvivlade du? Det han vill understryka, det finns ingen anledning att tvivla, lita på mig. Och då är det som om de här i båten vaknar till igen. Då står det, och de som var i båten tillbad honom och sa, du är verkligen Guds son. De hade liksom iakttagit det här lite på avstånd, och nu så blir de helt begeistrade över Gud. Och det förstår man ju. Ja, det här är verkligen en av de viktigaste sanningarna, tror jag, för att komma vidare i kristna livet. Om du får grepp om det här och börjar leva ut att ta trosteg, så kommer du få se hur det bär. Och du behöver inte ta de här stora stegen. Man måste inte börja så. Men jag tror att Gud vill att du börjar ta i alla fall de här små. Att du börjar ta dem hela tiden, varje dag, regelbundet. Ta de trosteg som du fixar. Och efter ett tag så försök att ta lite större steg. Försök att lyssna in Gud och ta lite större steg. Och så ta lite större steg. Och då ser du vad roligt det är att vara kristen. För det är när man tar de här trostegen med Gud som det blir roligt att vara kristen. Det är då det blir spännande. Och snart tar du ett ännu större steg och ser att det bär. Och sen tar du det där steget och ser att det bär. Och nu börjar människor komma till tro. Nu blir folk helade. Nu blir folk befriade. Folk börjar följa efter dig. Folk börjar och se dig som ett föredöme. Och de börjar ta trosteg. Och det blir en andlig rörelse av det. Det är så här väckelser börjar. Det är så här andliga rörelser börjar. Det är någon som börjar ta lite steg och andra följer efter. Jag tänkte jag skulle be dig, Björn, komma fram och berätta lite om din resa i det här. Ja, det kan du göra.
Funkar det? Ja, vart ska jag börja?
Ja, men du kan väl börja lite med vad som hände när du hörde den här predikan om mig första gången, som du sa förut här på rasten.
Ja, jag heter Björn. Jag har varit frälst i 4 år, ska jag bara säga, innan. Det har hänt ganska mycket på de 4 åren.
Du kan ju berätta om hur du kom till tro först.
Ja, jag tycker det är bra. Det kan jag göra. Det börjar egentligen på att jag har levt ett ganska stökigt liv. Mina nöjen var att gå ut och slå folk och sånt där. Och det var ganska destruktivt. Men någonstans där så började, jag hade en tjej på den tiden som började gå alfakurs. Då tänkte jag, det här är det värsta som kan hända. Men alltså, man går ju inte till kyrkan, tyckte jag. Eventuellt om någon har dött. Då var det okej. Så hon började gå där på torsdagar och söndagar. Så jag tänkte, det här är ju helt galet. Det måste vara en sekt eller något. Men hon fortsätter gå på det. Jag fortsätter mitt liv som vanligt. När hon hade gått färdigt den här alfakursen så skulle hon döpa sig. Jag tänkte, nu är det ju verkligen... Det här är ju soppen liksom. Så jag tänkte, ja, men jag måste följa med och se vad det här är liksom. Så jag följde med in till kyrkan och liksom, alltså när jag kom in där så kände jag mig lugn för första gången. Jag hade aldrig känt, alltså, eller hur var man lugn? Jag visste inte vad det var. Och jag bara satt och då i kyrkbänken och bara tog emot. Och jag fattade egentligen inte vad, liksom, vad är det som händer. Men det, alltså, det var något som hände, så jag fortsatte gå dit. Jag visste inte varför. Jag trodde inte på Gud. Men alltså, det var så härligt. Och ja, det är fantastiskt. Så under den tiden jobbade jag i Norge. Så jag pratade ju inte med någon, för killar pratar inte om känslor och sånt. Så jag kunde inte dela det med någon. För de kompisarna som jag hade skulle antagligen tro att jag var knäpp. Så jag började lyssna på Bibeln, för jag tänkte, men det kanske har något med det att göra. De pratar ju om Bibeln i kyrkan. Så jag började lyssna på den. Så under en vecka så hade jag hört hela Bibeln. Och jag tänkte, men det här är ju... Alltså, det här gör mig också lugn. Liksom, vad är det här? Så jag började lyssna på predikningar. Och jag kom in på någon gammal predikning om en bergspredikan. Och i slutet så pratade predikanten om att... Alltså, du måste ge ditt liv för, liksom, för att bli frälst. Och jag kände där, jag satt och grät. Och jag bara, ja, men jag måste ha den här frälsningen. Och jag bara, men hur gör jag nu? Så jag parkerade bilen och googlade upp en frälsningsbön. Det var någon finlandssvenska som läste, om jag skulle läsa efter. Jag tänkte, ja, men jag gör det här liksom, tänkte jag. Så jag började be den här frälsningsbönen och började gråta ännu mer. Och, ja, och så när, alltså när jag var färdig så är det liksom, ja, nu ger jag mitt liv till dig, Gud. Alltså, du får ta hand om allting. För jag kan inte av mig själv, det blir bara fel. Och hela, det kommer sånt kraftigt ljus. Och jag satt där liksom och bara, och jag tar emot allt liksom. Och sen dess så har det hänt ganska mycket grejer. Jag har sett, jag vet inte hur många tusen människor jag har sett bli frälsta. Och det har varit en fantastisk resa. Men innan Björn började som föreståndare i Salemkyrkan så tyckte jag det var ganska chill att bara gå till kyrkan och ta emot. Ja, varje gång det fanns tillfälle så bjöd jag med alla jag kände till kyrkan. Men jag hade inte tagit något riktigt trosteg riktigt. Ja, mer än frälsningen såklart. Så när Björn kom dit så hade han släpat in en båt i kyrkan. Jag tänkte, vad är det här liksom? Så att Björn predikade samma text som han gjorde nu. Och jag kände att jag vill ta steg med Gud. Jag vill göra mer saker. Så jag gick i den här båten och gick över den här. Det kändes lite konstigt, men jag kände att jag gör det här liksom. Så samma kväll så åkte jag ut i skogen med en kompis som vi skulle plocka svamp. Den här kompisen hade, ja, det var något fel på knät, så att det skulle aldrig bli bra igen. Så jag kände, nu är ju det här tillfället, nu ska jag be liksom. Så jag gick där i skogen i timmar, bara snart. Så jag till slut fattade mod och liksom sa liksom, ja, du vet ju att jag tror på Jesus vid det här laget. Men jag tror att Jesus vill hela ditt knä. Hon bara, okej. Ja, du får försöka. Så jag tänkte, ja, men jag går ner på knä och allting här och ska be liksom. Jag ber den finaste bönen jag vet och ingenting händer. Så jag ber ytterligare 5 gånger och ingenting händer. Jag kände, ja, jag vet inte vad det är, men det kanske är fel på mig, tänkte jag. Men jag sa i tro liksom att imorgon när du vaknar så ska du vara helad. Och så nästa morgon så ringde hon mig och sa, jag är helt bra i knät. Jag känner, ja. Så då kände jag, ta fram de döda människorna så ska jag be för dem. Ja. Det här var, ja, det var stort. Jag kände det, liksom, det här vill jag göra jämt. Så jag jobbade på en folkhögskola på den tiden. Det var ganska lätt att hitta sjuka människor. Så jag bad för folk hela tiden. Och, ja, jag har fått, ja, Gud är god, så jag har fått be till många till helande och frälsning. Så. Men när Björn kom dit så kände jag att jag vill göra någonting på riktigt. Så jag började gå ut på gatorna en gång varje lördag. Gå ut och be för folk. Vi har sett många människor frälsta, helade. Jag håller på så. För jag driver och brinner för det. Och jag vet att Gud vill det. Liksom. Och han vill att vi alla ska komma i den funktionen. Så det roligaste jag vet är att nya människor följer med ut. Men ja, det händer saker hela tiden. Förra gången vi var på New Age-mässa i Trollhättan, det är ungefär, är det en månad sedan ungefär. Då var det en kvinna som kom in genom dörren och jag fick kunskapens ord att det är någonting med ditt vänstra knä. Hon bara, hur vet du det? Ja, Gud sa det till mig. Hon trodde inte alls på Gud. Så jag sa det, men jag har tro för det här. Hon sa det, men jag har ingen muskel i mitt knä. Jag har inte haft det sedan jag var liten. Det kommer inte gå. Så jag sätter dig här på stolen. Så vi började be där och hon började skratta. Jag bara, men vad är det? Så hon bara, jag känner en ny muskel i knät. Jag har aldrig haft den förut. Så jag sa, tack Jesus. Så, men sådana saker händer på New Age-mässor. Jag kan rekommendera det. Så att, ja. Så jag och Björn har varit på i Bangladesh och nästan över hela Sverige nu och åkt runt. Jag säger ja till allting. Så att, det är inte så svårt att övertala mig. Så att, jag vet inte, ska jag gå djupare på något? Jag vet inte.
Men det kan väl vara bra att säga att de här tusentals som har kommit i tro, de flesta har kommit i tro i Bangladesh får vi väl säga. Så att ni har en realistisk bild. Jag vet inte, svenskar, men... Nej, då skulle det varit ganska frälst vid det här laget. Men i Bangladesh har många kommit till tro.
I första året när jag var i Bangladesh så blev det 4500 frälsta. Och så det var helt fantastiskt. Och förra året, nu kommer jag tänka på Bangladesh igen. Förra året så hade jag ett seminarium där om helande, för det är det jag brinner för. Så vi hade ett helande seminarium där. Och jag talade om liksom hur går man ut och ber för folk och hur ber man för folk och så här. Och det var unga killar som aldrig hade bett för folk och tjejer. Så att på kvällen där så hade vi kampanjmöte. Det blev 900 frälsta tror jag det var på den kvällen. Ja. Björn predikade. Och en av de här killarna som hade varit på det här seminariet, han fick ganska mycket tro så han gick och bad för en lam man. Det första man ber för. Men det mest fantastiska är att den här mannen går ifrån kampanjplatsen. Lämnar kvar kryckor och rullstolar och allting. Så han går framför scen där och är glad.
Ja, det var en helt crazy kväll. Alltså, det var det verkligen. Det var fantastiskt. Ja, men tack så mycket Björn. Det är jätteroligt att höra ditt vittnesbörd verkligen. Vad Gud har gjort i ditt liv. Det är ett levande exempel på att det fungerar verkligen att börja ta trosteg. Det är så gott att få, för oss som känner Björn kan jag säga det, en del har svårt att tro att det här är samma person som för i början när du första gången du kom till kyrkan liksom. Det är knappt, en del har svårt att tro det.
Är likt.
Ja,
det är inte samma person.
Nej, så det, men all ära till Jesus för det är absolut. Fantastiskt. Men tack så mycket Björn för det du delade. Men det här är ett exempel i Björns liv vad som kan hända när man börjar ta trosteg det kanske inte är så mycket svårare egentligen att börja försöka. Och det är väl våran utmaning. Och jag skulle bara vilja berätta en berättelse till när jag tog ett trosteg som jag tyckte var lite stort en gång och vad det ledde fram till. Och för ofta är det så att när vi tar trosteg så sker det någonting det förlöses någonting andligt sett, och det sker ofta någonting i den andliga världen när vi tar trosteg som öppnar upp för Guds handlande och för ett andligt skeende. Jag var i Rinkeby och predikade för ett antal år sedan i Rinkeby internationella församling, och jag var där för att predika om helande. Och under den dagen då, så när jag stod och bad där vid ett tillfälle, så upplevde jag att Gud gav en profetisk hälsning till en man som satt där i samlingen som jag aldrig hade träffat förut. Jag hade skakat hand innan vi började, tror jag, men jag hade aldrig pratat med honom eller så. Visste ingenting om honom. Han hade sydamerikanskt utseende. Det var ganska tydligt så. Men jag upplevde att Gud gav mig en profetisk hälsning till honom som var ungefär så här i orden. Att jag har kallat dig att vara en ledare inom din folkgrupp och att vara ett vittne om mig i din folkgrupp. Du har en närstående person som heter Manuel som är väldigt viktig för din andliga utveckling och som det är viktigt att du håller kontakt med regelbundet. Och du har 5 barn. Och det var ju en ganska detaljerad profetia, den mest detaljerade jag i alla fall någonsin hade fått till en person så där vid det laget. Och jag kände mig lite nervös och tänkte, ja, liksom, ja, är det här verkligen från Gud? Men så tänkte jag att, ja, men Björn, vad har du förlorat? Du ska ju vara lydig. Du måste våga ta trosteg, annars kommer du aldrig växa, aldrig komma få reda på om det var rätt eller inte. Du måste lyda mig, eller liksom det enda vägen. Och jag stod och kämpade med det där. Och du som har varit i den här situationen som vi alla säkert har varit i vet hur tufft det kan vara. Jag stod där och svettades en liten stund. Men sen så tänkte jag att nej, men jag tar ett trosteg, jag talar ut det här. Så jag frågade honom, precis som jag gjorde här förra samlingen, om jag fick dela det. Och det gick bra. Så jag talade ut det här till honom. Och han satt ner då när jag talade ut, och så flyger han upp så här, halleluja! Och börjar prisa Gud på spanska då, högt så där. Och vi alla förstår ju att det var i alla fall någonting som var rätt i den här profetian. Det kunde man ju förstå. För så lycklig som han var, det gick inte att ta miste på. Och efter en stund då så blev han lite lugnare så där. Och då så kom han fram och så bad han att få micken. Och så berättade han att vad det var som hade hänt då. Att han hade växt upp i Chile, och där så hade han kommit i tro på Jesus. Han hade upplevt en kallelse från Gud att vara ett vittne om Jesus och vara en ledare i sin folkgrupp. Sen hade han flytt till Sverige och varit flykting och bosatt sig här. Och under den tiden så hade han haft en ganska tuff situation med sin tro och så där, och kämpat mycket med tron. Men sa han, min bror heter Manuel och han bor i Chile och han är väldigt starkt troende. Och vi har haft kontakt regelbundet under hela den här tiden. Så det är det som har hållit mig uppe i min tro. Och jag var helt salig då, för jag kände det var liksom 3-4 saker som hade stämt så där. Och man kände bara, åh, tack Jesus att det var så rätt. Men så sa han, men jag har bara 4 barn. Ja, kände jag då. Då kom jag ner på jorden lite så här, kände jag, ja, men det, ja, så är det. Man kan en siffra fel, jag hörde fel. Ja, men tack Jesus ändå att det varit så bra så där. Han varit ju välsignad. Och så fortsatte mötet. Men sen efter en stund så ser jag på honom hur han börjar gråta väldigt. Och man hör faktiskt han gråter. Och det, liksom, och det rinner tårar ner på hans vita skjorta så den blir helt blöt. Och den här mannen som har varit så salig och lycklig alldeles nyss, nu gråter han och är helt förstörd. Och man undrar, vad är det nu som har hänt? Och allting stannar av, för vi vänder oss och tittar på honom och tänker, vad är det liksom? Vad har hänt? Vad ska vi göra? Och så kommer han fram igen och så säger han, pastor, jag måste få låna mikrofon och bekänna synd. Jaha, alltså jag ger honom mikrofon och tänker, vad ska komma nu? Och så säger han, jag måste bekänna synd inför dig och inför Gud och inför allihopa. För det är så att jag har 5 barn. Men det första barnet som jag är pappa till har inte jag känts vid. För det var ett föräktenskapligt barn utanför äktenskapet. Och jag kändes inte vid det. Jag förkastade det. Och det var en synd inför Gud. Och jag har ljugit inför Gud, inför er allihopa. Det visade den helige ande mig alldeles nyss. Och när han sa det så kändes det som om atmosfären förändrades i rummet. Och vi alla, tror jag, kände att vi är inför en helig Gud som verkligen kan gå på djupet och rannsaka oss. Och jag kände hur jag började tyst för mig själv bekänna synd. Så där lite djupare, vet du, som det kan vara ibland. För jag tror att vi, många av oss, är så att vi känner lite synd så där, men sen finns det en djupare nivå när Gud kommer riktigt nära, när man känner att oj då, det finns lite mer att bekänna här, och jag är inför en helig Gud och det är nog bäst att bekänna synd här. Så man gör det liksom av överlevnadshänseende nästan, för man känner att man måste göra det. Och det var inte bara jag såg folk i rummet börja böja knä vid sina stolar, folk grät, folk började liksom be till Gud, ropa ut saker så där som i syndanöd. Och vi kände allihopa hur vi blev gripna av det som hade hänt och av Guds närvaro. Och det var som om det var som en ande av Guds fruktan och respekt, vördnad för Gud kom över oss allihopa där i den samlingen. Och jag kan känna, när jag talar om det, så kan jag känna att lite av det känner jag nu också. Och där i den atmosfären, så rätt som det är, så är det en kvinna som talar ut ett profetiskt tungotal. Och det är väl, hon gör det ganska kraftfullt så. Och man känner ju att det där är på riktigt, upplevde jag i alla fall väldigt tydligt så. Och vi alla är tysta och efter det. Och då upplever jag att jag får en uttolkning på det här tungotalet. Som är ungefär så här i sitt budskap. Att det ska komma en tid när jag på nytt i Sverige ska låta det bli ett starkt andligt skeende. Där människor ska komma till tro och där mina andliga gåvor ska komma starkt i funktion igen. Och jag kände att jag brukar vara försiktig själv med att tala ut sådana här saker, för jag känner stor respekt inför det. Men det var en sån atmosfär, så jag kände också att jag måste göra det. Jag kunde inte hålla det för mig själv, så jag talade ut det där. För jag ville vara lydig också mot det jag upplevde. Och sen i den samlingen så var ju meningen att vi skulle be för människor som var sjuka. Så vi bjöd in till slutet av samlingen då för förbön för sjuka. Och alla som ville då bad vi för. Och det var 8 stycken där som anmälde sig till förbön. Och när vi bad för dem så upplevde alla ett helande eller en tydlig förbättring av dem som fick ta emot förbön. Och då i alla fall hade inte jag varit med om det i Sverige. Så jag var helt salig över vad Gud gjorde. Så där. Jag glömde bort att jag själv hade ont och lite, att jag hade lite synskärpeproblem och annat. Så det hade ju varit bra att ta det på en gång. Där, men det glömde jag bort. Jag var så helt inne i och alla andra blev välsignade och så glada över det. Men jag ångrar efteråt sen. Men det kändes som att Gud tog, den helige ande tog allt liksom så där, bara för att, och det kändes som att han gjorde det för, som en bekräftelse på att det han hade sagt var riktigt, att det här skulle ske. Så jag lever i det här på något sätt idag också, fortfarande i hoppet att det här ska ske. Och det är ju många som har upplevt, jag vill inte säga att det är något speciellt så med det här jag upplevde, men för mig var det viktigt i alla fall, det här tilltalet, och att det skedde på det sättet också i det sammanhanget, gav för mig en stark bekräftelse på att det här är något som ligger på Guds hjärta, någonting som Gud tänker göra. Och jag tror att det här med att ta trosteg är kanske i alla fall en av de bitar som vi kan göra för att påskynda den här processen med att Guds det här starka skeendet ska kunna komma igång i Sverige. Jag tror vi kommer få uppleva det. Jag vet inte riktigt när, men kanske är vi liksom på tröskeln till det. Men jag vågar inte säga det. Men hur som helst, jag är rätt säker på att just det här med att våga ta trosteg, att vara lydig Gud och göra det man upplever att Gud manar en till, det är så viktigt i den här processen. Och det är någonting som vi alla kan göra på ett eller annat sätt i våra liv med de gåvor och den utrustning vi har fått av Gud. Det kan ju vara på så många olika sätt och på, ja, men att vi vågar ta trosteg med Gud när han kallar oss till det, och att vi precis som Petrus också är lite offensiva och inte bara sitter med armarna i kors och väntar, utan att vi vågar vara lite proaktiva och liksom säga: Gud, om det är du Gud som ser till mig att göra någonting nu, och liksom utmana Gud så där, då tror jag att vi får vara med om mycket mer. Och som Björn, som jag har stått nära och fått se hans utveckling, det är helt fantastiskt hur faktiskt Gud kan göra saker i någon persons liv på så kort tid. Det är fascinerande. Det är bara ett exempel. Och det finns många andra som har gått igenom såna här processer. Men skulle det inte vara spännande för oss allihopa om vi kunde komma in i en sån process där vi lever så här? Jag längtar efter det i alla fall. Så jag skulle vilja ge en möjlighet nu för oss allihopa att ta ett trosteg tillsammans. Jag skulle vilja att du ställer dig upp. Och det här är ju en frivilligt att göra. Jag vill inte pressa någon på något sätt. Men om du känner frid över det här, skulle jag vilja att du tar ett profetiskt trosteg här ikväll. Den gången när jag predikade min installationspredikan, då hade vi en båt att kliva över relingen. Nu finns det ju inga båtar här i Motala. Det tycker jag är lite dåligt. Det här är ju en sjöstad. Ja, precis som Vänersborg. Nej då, men ni får låtsas att ni står i en båt. Och så får ni tänka att ni kliver över relingen precis som Petrus gjorde. Och fördelen med att när du inte har en reling, det är att du kan bestämma lite hur långt steget ska vara. Så du kan själv bestämma, vill du ta ett litet lagom steg eller vill du ta ett litet större steg? Och då får du kanske ställa dig i gången om du vill ta det här lite större steget i tro. Men att det viktiga är ju inte själv att du tar hur stort steg du tar, men att du i din ande liksom på något sätt tänker att Gud, det här gör jag för dig. Jag vill göra det som en symbolisk handling, för jag vill leva i framtiden med att ta trosteg regelbundet. Jag vill att det ska bli en livsstil i mitt liv som är med och förändrar mitt liv, min omgivning, det här landet, för Guds den här världen för Guds rikes skull. Så jag kommer räkna till tre, och på tre så de som känner för det tar liksom ett steg in i framtiden av tro, ett trosteg. Och vill man inte så behöver man inte det är fritt vilt. Men jag räknar till tre nu. 1, 2, 3. Amen. Tack Jesus. Och nu tänkte vi att vi skulle ta och bjuda in till förbön här på slutet. Och jag nästan ska fråga vad ni tror är Guds vilja här, så får vi ta ett trosteg tillsammans. Vi har två alternativ. Det ena är att vi skulle köra en förbönstunnel där man får gå igenom och få förbön. Vi har gjort det några gånger hemma hos oss, och jag tror att ni har gjort det här också. Det var några som gjorde så här, som gillade det där tydligen. Så det är det ena alternativet. Och det är de som viftar med den handen. Nej då. Och så har vi ett annat alternativ. Det är att vi bjuder in till förbön här. Och så får man komma fram om man vill ha förbön. Och vi kommer och det går ju att göra båda två i och för sig. Så att det är inte någon